Så, välkomna hit till den här eftermiddagen från MSDN Live som ska handla om nyheter för webbutvecklare i Visual Studio, ASP.NET och även Internet Explorer 8. En del av er kanske var här på förmiddagen och såg Mattias Olausson köra ALM Live. Tyvärr så missade jag det själv. Jag hoppas ni hade det trevligt, ni som var här på förmiddagen. Agendan för dagen ser ut ungefär som så här. Att i det första passet så kommer jag och Pelle Johansson som är gäst här idag som har tagit lite tid från sin extremt hektiska agenda, vilket jag är väldigt, väldigt tacksam och lycklig över, för att komma hit och hjälpa mig att presentera nyheterna i Visual Studio 2008 och ASP.NET 3.5. Så vi kommer att prata lite grann om det nya designstödet i Visual Studio, hantering av JavaScript, CSS, titta på lite nya kontroller. Pelle kommer köra Dynamic Data som är någonting som kom med Service Pack 1 till Visual Studio och ASP.NET 3.5. Och så kommer jag avsluta med att köra en introduktion till det nya MVC-ramverk som ASP.NET-teamet håller på att arbeta med, som ännu inte är släppt men som finns ute i en beta-version. Så det kommer avsluta första passet. Sen så tar vi lite bensträckare och fika. Samlas här igen efter ungefär 20 minuter. Och då tittar vi som avslutning på Internet Explorer 8. Pratar lite grann om den nya renderingsmotorn i Internet Explorer 8 som är väldigt, väldigt intressant för webbutvecklare. Lite saker som man måste tänka på att hantera i den. Samt lite nya möjligheter som Internet Explorer 8 för med sig som man kan nyttja som webbutvecklare. Så ser agendan ut och så avslutar vi runt 16. Innan jag börjar prata om nyheterna för webbutvecklare ska jag presentera mig själv också. Jag heter Robert Folkesson. Jag arbetar på den avdelning på Microsoft som har hand just om information mot utvecklare. Och mitt specialfokus är webbutveckling generellt och naturligtvis våra nya tekniker i form av ASP.NET 3.5 och Silverlight och även WPF för gränssnittstekniker som lite specialfokus. Om man kollar på vad som är nytt för webbutvecklare just i Visual Studio 2008 och ASP.NET 3.5 så är det faktiskt just webbutvecklare som man har lagt väldigt mycket fokus på i Visual Studio och gjort förbättringar som verkligen syns i form av nya kontroller och utökat stöd i verktyget. Vi har också fått integrerat stöd för ASP.NET Ajax som tidigare låg utanför ramverket som en separat nedladdning. Så där ASP.NET Ajax 1.0 var en separat nedladdning får man nu det tillgängligt direkt i Visual Studio. Skapar man upp ett nytt webbapplikationsprojekt i Visual Studio 2008 så får man de konfigurationselement och de referenser som behövs för att man direkt ska kunna använda sig av ASP.NET Ajax. Vi har också fått IntelliSense JavaScript, vilket är någonting som är riktigt, riktigt trevligt. Och det har precis kommit en patch till Visual Studio som gör att man även kan få IntelliSense för jQuery. Ytterligare ett JavaScript-ramverk som förutom ASP.NET Ajax klientskriptsbibliotek kan nyttjas för att förenkla klientsidesutveckling med hjälp av JavaScript. Så jag ska visa det alldeles strax. Jag ska återkomma till det. En annan sån här liten detalj är att man har lagt tillbaka Web Application Projects i Visual Studio 2008. Det här var någonting som man tog bort i Visual Studio 2005 och sa att det nya sättet att skapa upp projekt det var i siteform. Det var en annan typ av projektmall där man egentligen sa att allting i en viss katalog hörde till projektet. Istället för som att i Web Application Project att man var tvungen att faktiskt lägga till explicit de filer som skulle ingå i ett projekt. Och det här var någonting som inte alla tyckte var så bra. Så först så släppte man det här som en nedladdning till Visual Studio 2005. Så man kunde få Web Application Project. Och nu är den alltså tillbaka i Visual Studio. Så att man kan välja både website eller Web Application Project som projekttyp. När man väljer mall för sitt projekt. Den här bilden brukar jag tycka om att visa därför att den illustrerar någonting som är ganska viktigt. När .NET Framework 3 kom så var inte det någonting som bytte ut basklassbiblioteket i .NET Framework 2, utan komponenter som körs ovanpå det befintliga basklassbiblioteket. Och det här är viktigt att känna till därför att när man gick från .NET Framework 1.1 till 2.0 så var det i vissa fall ganska smärtsamt. Och det var mycket som hade förändrats däremellan. Men när man kommer till IT-driftsavdelningen och säger att men vi vill gå från ASP.NET 2.0, .NET 2.0 till 3.5. Eller 3.5 Service Pack 1. Så de, wow, nej, lugn i stormen här. Det måste ju vara jättestora förändringar. Det kommer vara massvis med breaking changes. Va? Det är någonting med den där. Den vill dit. Den vill gå in på demona direkt. Sluta snacka, börja visa. Men så är inte fallet, utan även med .NET Framework 3.5 så handlar det om ytterligare funktionalitet som man har lagt på. Man har naturligtvis gjort buggrättningar, prestandafixar och så vidare i basklassbiblioteket. Men sen så handlar det om komponenter som man har... kanske här. Har jag någon custom animation här? Nej, märkligt. Här handlar det faktiskt om... se om jag ska köra... Zoomit som ni ser så istället. Här handlar det faktiskt om komponenter som man har lagt ovanpå. Så att de här delarna är tillägg som man har lagt på. Som också i sin tur körs på basklassbiblioteket Common Language Runtime. Som redan fanns i och med .NET Framework 2.0. Så det är viktigt att köra till. Nu tänkte jag börja med att dema vad som faktiskt är nytt i Visual Studio och ASP.NET 3.5. Så vi hoppar ur PowerPoint och går in i Visual Studio. Så det jag har gjort, det är att skapa ett webbprojekt. Jag har använt mig av just den här Web Application Project-mallen då, som är tillbaka i Visual Studio. Så här ser ni de olika mallar som jag har tillgängliga när jag väljer webbprojekt då. Och eftersom Visual Studio 2008 har någonting som heter multitargeting så kan jag välja vilken ramverksversion jag går emot ner till 2.0. Så vi har fått en ny liten drop-down-meny här som gör det möjligt att säga att vi går emot, i mitt fall då, 3.5 eller vi går emot 3.0 eller vi går emot 2.0. Beroende på vilket val man har gjort så kommer rätt referenser att läggas till ens projekt. Man kommer få, till att börja med, bara se de projektmallar som är relevanta för den ramverksversion man har valt. Och naturligtvis kommer kontrollstöd och verktygsstöd och så vidare att följa med. Så att man kommer inte kunna dra in en kontroll som bara finns i ASP.NET 3.5 om man har valt 2.0 till exempel. Så det här hjälper ju till om man förvaltar äldre lösningar som fortfarande kör i .NET Framework 2.0 och ASP.NET 2. Så kan man fortsätta förvalta dem i Visual Studio 2008. Men man kan bygga sina nya lösningar med ASP.NET 3.5 och .NET Framework 3.5. Så jag har skapat en ASP.NET webbapplikation som jag har här. Om vi kollar på vad den här innehåller så... innehåller den en default.aspx som jag alldeles strax ska titta på. Jag har ett bildbibliotek med lite bildfiler. Jag har en modellkatalog där jag har en datamodell som jag alldeles strax ska kika på. Vi kan börja med att bara öppna upp den här default.aspx och titta på den i ett splitläge. Jag tar och gömmer den där så länge. Så det här är någonting som är nytt i Visual Studio 2008. Vi har en split-vy där vi kan se designläget nere eller uppe. Kan man välja naturligtvis hur man vill lägga det. Man kan göra ändringar i designläge och naturligtvis så slår de igenom direkt i kodläge. Kan också gå över helt i designläge om jag skulle vilja det naturligtvis. Det som också är nytt, det är hanteringen utav CSS. Och stilar och klasser i CSS i Visual Studio 2008. Så att jag har fått lite nya verktyg för att hantera det. Dels så har jag någonting som heter CSS Properties. Där direkt på det jag har markerat kan göra en summary och se exakt vad det är som gäller för mitt markerade avsnitt där. Jag ser att det är en font size på 11 pixlar. Och jag ser också att den regeln som säger att det ska vara det är body. Det är den regeln som flödar ner i domen och som bestämmer att just min markering där så är det den stil som är satt på bodyn som gäller. Jag har också möjlighet att naturligtvis skapa nya stilar. Så jag har en manage style flik som också är ny. Där direkt kan lägga på en ny stil och vi kan ta och göra någonting tokigt som att slå om storleken på den där till extra large till exempel och sätta en annan font på den där. Så ser vi att den ska gälla för den där. Ser vi att vi har fått ett nytt utseende på den här. Just den här properties på CSS är väldigt, väldigt smidig om man vill veta varför ser det ut precis så här på ett visst ställe. Vilken stil utav alla de här stilar som är satta är det egentligen som gäller just på det stället som flödar ner i domen. Så gör jag en summary på den här så ser jag att new style är det som är den som är så att säga längst ner i hierarkin. Och det görs faktiskt en override på font size och det är satt en font family. Det är därför det ser ut så där. Så det kan ju underlätta någonting som tidigare var ganska svårt att faktiskt förstå vilken stil det är som slår igenom på ett visst ställe. Jag kan ta och faktiskt ta bort den där. Så, om vi kollar på koden för det här. Den här lilla listan, om vi kör den i webbläsaren. Så ser den ut så där. Det är bara en lista med bilder. Punkten där framför tyder ju på att det här är någon slags unordered list som ligger där. Och det är just precis vad det är. Om vi går in i kodläge så ser vi att vi har en unordered list och vi har list items. Och av någon anledning så där kom färgkodningen också. Så det här är inga märkligheter. Om jag nu skulle vilja slå på ett lite mer tabellliknande utseende på den här. Jag hade kunnat designa det här med en tabell. Men med hjälp av CSS kan man också få ett tabellliknande utseende. Så om vi ska slå på en färdig stil som jag har definierat. Inte pager link. Utan fotolist. Och jag vill ha fnuttar, tack. Det är fortfarande en sak som man inte riktigt har lyckats med att få till. Och kolla på det här i designläge igen. Så har jag tagit bort de där prickarna. Jag har gjort lite CSS-stilformatering på den här som gör att den ser ut som en tabell. Kollar man på den där, om vi modifierar den där, så ser vi att jag har satt lite layout, display block och float left på den där och tagit bort list style type så det inte är någon plupp på den där. Och då får vi ett lite trevligare utseende på den där. Jag hade den. Där. Så jag får ett tabellutseende som flödar om i beroende på hur jag ändrar om min webbläsarsida här. Så här bygger ju inte ni sajter, utan ni bygger dynamiska sajter där ni läser upp data från en databas förmodligen eller från via något annat dynamiskt data som ni sedan vill visa upp på er webbsida. Om jag skulle ha gjort det här i ASP.NET 2.0 så hade jag förmodligen inte använt mig utav den gridview-kontroll som finns tillgänglig. För den är ju väldigt, väldigt hårt styrd till HTML-tabeller. Och det är otroligt svårt att få den att se ut precis som jag vill och styra den med stylesheet istället för att vara bunden till just HTML-tabeller. Och där är någonting som har varit ett ganska stort problem. I det här fallet hade man möjligtvis kunnat använda en repeater eftersom jag har ingen speciell logik eller funktionalitet i det här. Men jag kanske vill utgå ifrån den här och också kunna göra någonting där jag kan uppdatera saker. Så att få ett enkelt sätt att kunna editera, spara kanske skapa nya såna här bilder eller lägga in nya bilder i databasen. Och då erbjöd ju GridView-kontrollen en hel del inbyggd funktionalitet för att hantera det. Så det vi har fått i ASP.NET 3.5 är någonting som heter ListView. En ListView kan fungera på samma sätt som en GridView-kontroll, men den är mycket, mycket mer flexibel. Och man kan styra utseendet exakt hur man vill med hjälp av templates. Och få till exempel en ordnad lista som ser ut precis så här, där man bestämmer formateringen, att den råkar renderas som en tabell med hjälp av stylesheet istället för att det är hårt kodat som en tabell. Så för att illustrera det så har jag en modell utav två tabeller i min databas. Som jag har någonstans. Där har vi dem. Foton och album. Här i ligger alla bilder som jag precis visade, lagrade i databasen, eller rättare sagt pafen till de bilderna, där de ligger i katalogen som jag visade. Och jag har också de kopplade till album. Den här modellen, det här diagrammet, är uppgenererat med hjälp av Link to SQL. Och ListViewn kan koppla sig direkt emot ett Link to SQLs data context för att binda emot den med hjälp av någonting som heter Link Data Source. På så sätt få ett sätt att automatiskt skapa upp funktionalitet för att uppdatera, göra inserts och deletes i den här. Men till att börja med så tänkte jag bara visa hur jag kan göra renderingen med hjälp av en Link Data Source som hämtar data med hjälp av Link to SQL och det här uppgenererade diagrammet, och rendera det med hjälp av en ListView-kontroll. Så om vi går tillbaka här och så tar vi helt enkelt och tar bort det här. Så. Och så kan jag faktiskt gå in i designläge nästan enklare. Och kollar på min toolbox. Så kan jag plocka fram, till att börja med, en link data source för att binda emot den här datakällan. Alltså mina bilder som finns i databasen, som är framgenererade med hjälp av Link to SQL i form av det här diagrammet. Så om jag konfigurerar den så kan jag direkt välja Photos Albums Data Context, som är namnet på den datakontext som har skapats upp. Och i det här fallet så är jag inte intresserad av album, utan jag vill ha photos och jag vill ha namnet och jag vill ha pathen på de här. Jag skulle också kunna ha med where-villkor för att deklarativt skapa en linkfråga som ställs emot databasen som plockar ut vilka bilder det jag har. Men jag nöjer mig sådär. Så jag hämtar upp path och name på alla bilder som finns. Och sen så vill jag använda den nya kontrollen ListView. Så jag tar och drar in den. Väljer datakälla. Så. Och så skulle jag också kunna konfigurera min ListView för att direkt välja något av de här ganska gräsliga standardutseendena som man har varit snäll nog att skicka med ListViewn. Jag tänker inte göra det, utan jag vill bestämma helt själv hur den här ska se ut med hjälp av templates, alltså mallar för det här. Så jag sparar bara det här och så går vi in i kodläge igen. Så här har vi vår ListView-kontroll. Om jag scrollar upp lite så ser ni där bak också. Lite längre upp har jag min link data source som jag skapade upp. Där kan man naturligtvis skapa direkt i kod också. Och det den säger, det är egentligen hämta ut ett nytt, skapa upp ett nytt objekt med hjälp av link to SQL som innehåller name och path. Och hämta dem ifrån tabellen photos. Det är det den säger. Och min ListView har jag än så länge bara sagt att den ska ha link data source 1 som källa. Så, Det jag kan göra nu det är att börja skapa templates för den här då. Så till att börja med så måste jag ha den övergripande mallen för hur saker och ting ska renderas. Den kallas för layout template. Så en layout template innehåller i det här fallet en unordered list, eller hur? Den måste naturligtvis ha runnet server. Och den måste ha ett speciellt ID som säger att det här är en content template. Så jag stavar det rätt bara. Item, förlåt. Content placeholder ska det vara till och med. Så. Det här är ett magiskt ID som säger att det här är roten för det som ska databindas. Så innanför den här roten så kommer det finnas repeterande rader. För att jag kan ju ha min layout template kan ju innehålla mer än bara den strukturen som kommer innehålla repeterande rader. Så jag måste någonstans säga åt ASP.NET vart den roten finns någonstans. Sen i den här vill jag ju naturligtvis ha mina repeterande list items. Så vi säger run at server på den också. Och ger den en ID som är item. Bort. Item placeholder. Så har vi själva grundstrukturen här med content och vad som ska vara repeterande items. Då är vi redo för att skapa det som kallas för item template. Som i detalj beskriver vad varje repeterande item i sin tur ska innehålla. Och det är där jag kommer att använda mig av min databindning för att faktiskt skriva ut path för mina bilder och namn på mina bilder som jag hämtar. Som ni ser så finns det ju ett gäng olika sådana här templates. Så förutom item template och layout template så har man också templates som beskriver grupperingar. Om det ska vara tom data, empty data template. Vi har en edit item template som jag ska visa alldeles strax. Insert item templates, hur den ska se ut när man vill göra en insert. Och så vidare. Alternating item template. Typiskt om du vill ha ett varierande utseende på varannan rad i det som repeteras. Så kan du styra det också med hjälp av template. Men vi skapar en item template. Och inom vår item template så vill vi ju bara ha en list item. Eller hur? Och den i sin tur ska innehålla en image som ska ha en source. Som jag sätter till path. För det är det jag har databundet emot. Och jag har lärt mig att man ska ha en alt-tagg också. Om man ska vara korrekt. Och den sätter jag till inte den utan databindning är väl name, eller hur? Och den här tar vi och kopierar. Och så gör vi en break här. Och så skriver vi ut namnet igen där. Nu, om allting är korrekt, så börjar vi kunna kolla på den här i designläge. Det ser ju fortfarande kanske inte så mycket ut för världen då. Men om vi faktiskt kör den här så bör vi kunna få upp ungefär samma tabell med bilder som jag utgick ifrån. Så det den gör nu det är att göra ett anrop med hjälp av Link to SQL ner mot databasen, hämtar upp pathen på bilderna, namnet på bilderna och så rasplar den ut alla bilder som den hittade i databasen. Det var ju något fler än de som jag hade i mitt statiska exempel då. Så det här är en väldigt, väldigt lång lista. Det här är ganska opraktiskt att visa upp data i det här formatet. Så det där har man tänkt på. Så man har byggt in en data pager-kontroll i ASP.NET 3.5 som också är ny. Som än så länge bara fungerar ihop med listview-kontrollen. Så det jag kan göra det är att säga att jag vill också ha en ASP data pager. Och den här måste ju naturligtvis ha något slags ID. Jag får heta pager 1. Den måste köras på servern naturligtvis. I den här så vill jag ha fields. Och i mitt fall så tänker jag mig att jag vill ha en numeric pager field. Jag vill ha en numerisk paginering utav de här. Man kan ha fram och tillbaka knappar också. Man kan styra de här med bilder, bestämma exakt hur de här ska se ut. Men i mitt fall så vill jag bara ha en liten numerisk räknare. Det jag kan göra det är att sätta CSS-klasser på de här. Så jag kan säga att min numeric button CSS-klass ska vara ett visst värde. Jag har definierat upp några sådana tidigare. Så jag har en stil här för pager som jag vill använda mig av. Eller egentligen två stilar. En som heter pager link. Bonk. Och så vill jag också säga att den valda ska heta pager label. Eller ska ha klassen pager label. Sådär. Det här bör vi nu också kunna se i designläge ungefär hur det ser ut. Såg väldigt märkligt ut. Page link. Current page. Såg lite skumt ut. Testar att köra det här i alla fall. Se vad som händer. Jo, förlåt. Jag måste naturligtvis också säga vilken kontroll är det som jag ska paginera? Det jag har gjort nu, det är bara dragit ner en data pager. Och så bara, whoo! Han har ingen aning om vilken kontroll det faktiskt är som man ska paginera. Det måste jag naturligtvis säga till. Så jag säger page control ID. Och så väljer jag min list view 1. Kan ha varit därför som designläget blev lite märkligt. Eller inte. Vi får se. Kör den här i browsern så ser det i alla fall bra ut. Så nu kan jag paginera mig igenom det här datat då, på ett rätt så snyggt sätt. Naturligtvis så kan man ställa in med hjälp av attribut på den här exakt hur många träffar ska det vara i varje page set och så vidare. Så det går naturligtvis att styra. Så det var ganska snyggt. Men jag har fortfarande inte fått tabellutseendet på den här som jag hade från början då. Nu är det naturligtvis väldigt enkelt. I det här fallet så är det ju bara att lägga på en klass på min unordered list här. Så börjar jag ha fått ett likartat utseende och där har vi den. Laddar vi om den här så jag har fått samma utseende som vi utgick ifrån. Om man vill göra den här uppdateringsbar så lägger man bara till i det här fallet deklarativt i min link data source att jag ska tillåta uppdateringar och inserts och deletes också om jag skulle vilja det. Och sen så skapar jag en item insert template för att visa vad som ska hur ska de fält visa som jag ska fylla i data för att göra en insert till exempel. Jag har gjort en sån sida sen tidigare så att i min edit fotokatalog här. Så det jag egentligen har gjort, det är bara lagt till attributet enable update på min link data source. Jag måste då hämta alla fält ifrån tabellen för att kunna göra det. Och sen så förutom en layout template och en item template som ser ut precis som de jag visade sist här. Så har jag också lagt till en edit item template. Och kollar man på den då så ser den ut så där. Det jag har lagt till där är även en hyperlink button med ett command name som säger edit. Och med hjälp av den så kan jag ta fram edit-läget på den här. Så har jag möjlighet att direkt göra en update på mitt data i databasen. Och jag skulle kunna lägga till en insert item template för att visa hur den här ska se ut när man gör en insert på ett nytt objekt som man vill spara. Men det här är ju absolut inte sättet som ni bygger databasdrivna applikationer på, om det inte är ett väldigt, väldigt litet avgränsat projekt och ni vill göra någonting kanske lite quick and dirty och binda er direkt mot, i det här fallet, link to SQL direkt via gränssnittskontrollerna. Förmodligen, om ni bygger lite större saker, så vill ni kunna skikta det här och faktiskt inte ha ett hårt beroende till exempel link to SQL. För ni vill möjligtvis kunna byta ut det, eller ni vill kunna arbeta mer separat, ni vill kunna ha det skiktat och snyggt. Så gör inte som jag gör, utan gör som jag säger. Det finns nämligen en kille som har kollat på det här och gjort det väldigt bra, som heter Dan Wallin. Han är ASP.NET MVP, en amerikansk kille. Och på hans blogg så har han beskrivit väldigt, väldigt snyggt hur man kan använda ListView i en flerskiktad lösning. Sitter du nu och frenetiskt försöker skriva ner den här jättelånga adressen som står där, så dels så kommer jag publicera både all kod jag visar och de här slidesen kommer jag publicera upp på min blogg ikväll. Men ni kommer också få, ni som var här, ett utskick med länkarna skickade till er, eller länkar till de här slidesen och koden. Så ni kommer få det, och det kommer finnas på min blogg. Och det han gör egentligen, det är att inte binda mot en link data source, som i sin tur egentligen, den kan gå mot allting som implementerar IEnumerable eller IQueryable utav T. Men den kan bara göra automatiska uppdateringar, insert och delete, emot just link to SQL data context. Det han gör istället, det är att använda en object data source som man binder sin list view emot. Och sen så i så att säga de nedre skikten, i hans data access lager, där använder han förvisso link to SQL, men det hade kunnat varit vad som helst, en Hibernate eller Entity Framework eller what have you. Så han visar det på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Jag ska visa några nyheter till i samma projekt här. Jag kan ta och stänga några sådana där. Jo, just det. Jag ska faktiskt visa en sak till medan vi har det här i huvudet. Vi kan kolla på koden här. Det här är ju ganska traditionell ASP.NET-kod. Ni ser att jag har fått en view state som var inte så farlig ändå. Jag har fått lite sådana här do postback härliga saker, encrypted event validation, och mina kontroller har fått sådana här intressanta ID:n. Allt det här känner ni igen om ni har använt ASP.NET och arbetat med det och kanske brottats lite grann med hur man till exempel kommer åt sina kontroller med hjälp av godtyckligt JavaScript. Det brukar vara ett intressant problem. Man kan naturligtvis slå av view state, fungerar i vissa fall, fungerar inte alls för en del kontroller, eller det är i alla fall bökigt att hålla på med. Anledningen till att jag tar upp det är att allt sånt här spelar roll om man börjar kolla på MVC-ramverket och hur den renderar saker. Så ha den här på näthinnan och spara den lite grann tills vi börjar titta på ASP.NET MVC. Så, men en sak till som jag ska visa i det här projektet, det är IntelliSense i JavaScript. Så i det här fallet så har jag en liten länk som anropar ett JavaScript som heter loadData. Det gör i just nu ingenting alls. Det har ingen funktionalitet implementerad. Däremot så ser ni att jag refererar några bibliotekar, bland annat ett som heter Large Library och så några som heter jQuery. Det som är intressant med JavaScript då, i Visual Studio 2008, det är att vi har fått IntelliSense. Woho! Det är riktigt, riktigt trevligt. Så jag kan till exempel skriva så här och få upp IntelliSense för allting jag skriver. I det här fallet så får jag också förslag på en metod eller en funktion, JavaScript-funktion, som heter getDataOverNetwork. Och den här getDataOverNetwork, det är inget inbyggt i JavaScript, utan det är en funktion som faktiskt ligger i det här Large Library. Så jag får IntelliSense även för sånt som ligger i skriptfiler som jag refererat. Jag får också lite hjälp med vad den här faktiskt gör. Den returnerar en sträng, den tar emot en sträng som är, ja, den är optional naturligtvis. Så nu har jag fått en sträng tillbaka ifrån den där. Men nu är ju JavaScript så här dynamiskt och fint, så det är ingenting som hindrar mig att jag sätter om den här till en etta här. Och det intressanta är att kollar vi på den här test, om jag punktar här, test, får ingenting, ta bort det här, test, var ett fel? Någon som ser något fel? Kunde ha fått IntelliSense. Borde ha fått. Om vi sätter om den till 1. Så får jag i alla fall. Märkligt. Så får jag i alla fall den IntelliSense som gäller om det här skulle ha varit en integer. Nu kan man ju tycka att jag borde ha fått IntelliSense för att det här borde ha varit en sträng. Men jag gör så här. Där fick jag den. Den fixar faktiskt inte metodreturen där. Det vet jag inte vad det blir. Nu har jag de metoder som finns på strängobjektet i JavaScript. Nu har jag de metoder som finns för en integer. Så den är i alla fall kontextkänslig. Eller scope-känslig. Så att den vet vad en, till exempel en variabel råkar ha för typ för tillfället. Men det var en liten utflikning. Det jag ville göra det är att sätta en liten div som jag har här nere i mitt dokument. Sätta dess inner HTML till det jag får ifrån mitt anrop. Och så kan vi ta bort den där test. Och så kan vi faktiskt debuggköra det här. Och vi sätter den som startsida. Och se att det fungerar. Där har vi den. Ladda data. Jag hamnar i min JavaScript-funktion. Jag kan gå in i den refererade JavaScript-funktionen. Se vad den gör. Jag kan få ut content. Jag kan gå in i immediate-fönstret naturligtvis. Och sätta breakpoints här. Och så vidare. Och arbeta precis med debuggning som jag kan i princip i Visual Studio i övrigt. Det här är ingenting som är nytt. Att kunna debugga JavaScript. Men det var himla knepigt att komma åt i Visual Studio 2005. Man var tvungen att gå in i ett object window och ta fram skripten där, sätta breakpoints och så vidare. I 2008 är det bara att tuta och köra. Så returnerar den någonting. Så. Men det jag också tänkte visa, det är att jag refererade ju de här jQuery-filerna. Det är nämligen så att Microsoft har tagit ett open source JavaScript-bibliotek som heter jQuery och gett stöd för det i Visual Studio 2008. Det här är också någonting som man skeppar med ASP.NET MVC-ramverket. Så att istället för att titta på vårat ASP.NET Ajax klientskriptbibliotek och se vad kan vi utöka det med, vad fattas i det? Och det kanske saknas saker som bättre stöd för animationer. Så kollade man på vilka används mest ute i communityn idag. Vilket är mest populärt? Så såg man jQuery och tyckte att ja, men det innehåller all den här funktionaliteten som vi ändå hade tänkt att bygga för ASP.NET Ajax klientskriptsbibliotek. Varför inte bara ta det istället för att försöka uppfinna hjulet på nytt? Och så lägger vi mer stöd för det i Visual Studio. Kör på det. Så det har man gjort. Och genom att installera en patch till Visual Studio och genom att lägga till en liten dokumentations-JavaScript-fil förutom själva jQuery-biblioteket så kan jag också få IntelliSense för jQuery. Så i det här fallet, så om jag punktar mig här, så får jag IntelliSense som visar de metoder när man har i det här fallet då sökt ut ett visst element med hjälp av jQuery. så kan jag till exempel direkt säga att jag vill göra en någon slags slide toggle på den där. Och jag vill att den ska vara långsam. Sådär. Och kör vi det här igen. Så kommer jag fått den här jQuery-funktionaliteten. Med just den här animeringen. Slide toggle. Så det här är väldigt snyggt integrerat nu i Visual Studio 2008. Om ni sitter och funderar på hur man får tag på jQuery och hur man installerar den här patchen och vilka filer man behöver ladda ner, så har Scott Guffrey skrivit ett jättebra inlägg på sin blogg om det. Så att han har ett inlägg som visar precis steg för steg hur du gör för att få IntelliSense för jQuery, vad du behöver göra. Det är otroligt trevligt litet skriptbibliotek som... Det finns också folk som har gjort ytterligare tillägg till det här för att till exempel kunna göra tabellsortering väldigt snyggt.
Jag frågar en sak.
Ja.
Hur kom du åt div? Alltså, du refererar div 1 där direkt. Hur kom du göra det?
Istället för att göra get... därför att... Bra fråga. Eller är det JScript i sig som klarar det? Jag borde ha gjort get element document get element by id och så borde jag ha skickat in div 1 sådär, och sen så borde jag ha sagt div.innerhtml är lika med test. Precis. Den här retererar bara egentligen en sträng. Men jag har ju, precis, jag refererar Microsoft Ajax-ramverket. Vilket också är en trevlig sak, för att du kan referera till andra JavaScript i JavaScript-filer också. Så den här JS-filen så refererar jag ytterligare en metod som heter Hello World, tror jag, som jag kan anropa. Och jag refererar också Microsoft Ajax.js, vilket gör att jag får faktiskt tillgång till exempel $get som är shortcutten för get element by id. Så, om vi kollar på .NET Framework 3.5 Service Pack 1, så har det ju tillkommit ytterligare funktionalitet i det. Och återigen då, så är det ingenting som ersätter basklassbiblioteket eller Common Language Runtime i tvåan, utan det är ytterligare funktionalitet som har lagt sig ovanpå som ett antal block. De som är mest intressanta vad gäller webbutveckling är, om jag kan lyckas göra det här rätt, de här två egentligen: webrouting och dynamic data. Där webrouting är någonting som jag kommer visa alldeles strax när jag kör MVC-ramverket, som hanterar routing utav inkommande anrop till egentligen vad som helst. I MVC-ramverkets fall en controller som ska hantera det anropet. Men det är alltså redan nu släppt och inbyggt i Service Pack 1 för Visual Studio och .NET Framework. Den andra delen är dynamic data, som Pelle kommer att visa så fort vi har switchat lite burkar här. Om du är redo att dra igång. Som egentligen är... Det har fått lite oförtjänt rykte av att bara vara ett så kallat scaffolding-ramverk. Alltså att man kan direkt utifrån en befintlig databas generera upp i princip en hel sajt med admin-gränssnitt och färdig CRUD-funktionalitet för att göra insert, updates, delete. Men det är egentligen lite mer än så. Det är också ett ramverk där man kan bestämma affärsregler på entitetsnivå och sen få dem att flöda upp till gränssnittslogiken så att man slipper göra dubbelvalidering. För när en användare fyller i någonting så vill du ju inte behöva skriva kod för att validera eller sätta validator som har egen logik som är sån kod som du kanske måste ha duplicerad för att se att du verkligen inte ska spara ner någonting som inte är korrekt i ditt dataaccesslager. Och det här är egentligen början på ett ramverk som sen kommer att finnas i flera former. Och det finns ju en annan webbaserad ny teknik som egentligen är pluginbaserad där man skulle kunna tänka sig att en sån sak vore väldigt intressant att ha också. Så det här är grunden egentligen för någonting som kommer att komma i form av ett ramverk för att enklare bygga affärsapplikationer där man har sådana saker som affärslogiksvalidering centralt samlad. Men en del av Dynamic Data är också det här scaffolding-ramverket. Och det är egentligen ett svar på Ruby on Rails att det är så enkelt att bara generera upp färdiga webbsidor dynamiskt om man vet hur domänmodellen och dataaccessen fungerar. Så, vi tar och switchar maskiner här. Så ska vi titta lite på Dynamic Data.
I och med att NetFramework 3.5 släpper en som heter Service Pack 1 så finns det nya funktionaliteter i den. Och en av dem är just den här webbrouting och Dynamic Data. Och jag tänkte visa lite snabbt om Dynamic Data. För Robert sa ju att det är bara tryck och klick och så är det klart. Och det är ju faktiskt så enkelt också. Är det någon av er som har testat på den? 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Någonting så här. Fan, det låter lite som jag håller på så här, första, andra, tredje här. Är det inte så? Vad heter det programmet? Va?
Antikrunda.
Antikrunda, ja. Ni är gamla stofiler allihopa, va? Nej, inte bara programmerare, jag snackar mycket skit också. På jobbet brukar jag kalla mig för jukebox, jag går omkring och sjunger hela tiden. Nu ska vi se, här har vi någonting, en ny template som heter Dynamic Data Web Application. Och det är den man väljer om man ska bygga ett webbprojekt som är av den typen vi ska testa nu. Vi kan väl hitta på ett namn på den. Sample kan vi hitta på, det är ju väldigt enkelt. Vad förutsättningen är nu, det är att ni har skrivit ni har en rätt saftig databas i botten, ni har gjort 300 ASP-sidor och det är världens schysstaste, snyggaste, ballaste webbportal. Och så kommer chefen och så säger han, hörru, vi behöver ett admin-system också. Känner ni till det? Och så sätter ni igång och börjar räkna. Ja, det tar nog en dag per tabell, tror jag. Och så slänger vi på en offert på det. Men egentligen så tänker ni så här, haha, jag har en idé. Jag går och hämtar något sånt här tredjepartsprogram som genererar upp massa admin-grejer och sådär. Och så kör ni det och så blir det 652,000 rader kod och så är allting frid och fröjd. Men det går ju att göra på ett enklare sätt också. Det går ju att använda just det här som vi håller på med nu. Det jag ska börja med, det är att jag ska leta reda på en databas. Och då tar vi den. Då har ni skrivit databas. Här ligger lite kul. Northwind till exempel. Kanon.
Du visste att jag hade den?
Ja, kände på med det. Den skulle jag inte trycka på. Så, här har vi lite grejer. Vad bra. Okej, då gör vi så här att det första momentet vi gör, det är att vi skapar, lägger till en add new item, och det är en link to SQL vi ska kasta in. Har vi den någonstans? Där, link to SQL. Jag döper den här klassen till Northwind, eller ja, den här templaten till Northwind. Så, bara för att jag ska komma ihåg det lätt sen. Det är moment ett. Den kommer då. Snart. Att ge mig ett gränssnitt. Ska vi se. Den kommer ge mig nu en sån här fil. Och här kan jag sätta igång nu faktiskt och välja ut vilka tabeller jag skulle vilja använda. Jag säger customers, employees, order, order details och products till exempel. Och så drar jag in de här och släpper dem. Jag provade förut givetvis, för man måste ju testa saker. Och det var ju att använda två stycken databaser. Det går inte, utan jag klarar bara en databas. Jag vet inte hur mycket kodande det är runt om man skulle använda två databaser och göra det här jobbet på. Jag kanske är lättast att det är två webbprojekt, men jag vågar inte ta gift på det. Det får ni testa själva sen i alla fall. Men här ser ni då fem stycken tabeller, och ni ser dess joinar också. Och det som är det intressant. Ja.
Får jag svara bara på den frågan?
Ja.
Det du måste göra då är enklast kan vara, om du har kontroll över databaserna, kan vara att länka dem på databasnivå. Eller så kan du läsa upp allting ur rätt datakontext och sen så ha det som en kollektion i minnet. Och då kan du joina emot en annan databas. Men du kan inte ha två databaser i en och samma datakontext. Mm. Vilket omöjliggör mycket av det här automat genererar utifrån en och samma datakontext.
Precis.
Som det ser ut nu i alla fall.
Ja, det kommer säkert sen bara för att vi har sagt det nu. I alla fall, det är första momentet, och nu har vi bestämt oss vilka tabeller vi skulle vilja bygga det här admin-systemet av. Nästa moment, det är att vi går in i Global ASAG. Och här är typsnittet 528 pixlar. Och här finns någonting som är uträmmat, så det enda vi behöver göra är att ta bort det. Och det är för att registrera vilken modell databasmodell är. Och vi döpte den här filen till Northwind. Så jag skriver bara. Och då dyker det automatiskt upp en Northwind Data Context. Hade ni döpt den till Kalle, då hade den hetat Kalle Data Context. Det är det ni behöver göra. Det är första grejen ni behöver tänka på. Och jag bara tar och kör den här, så får vi se hur svårt det här blir. Nu har jag kodat hur många rader kod?
Ja,
en halv. Okej. Halv rad kod. Just det, bra. Det smäller för att jag har slarvat. Det är så här också. Jag måste ju faktiskt säga åt den att generera upp alla de tabellerna som jag har markerat upp, de fem stycken. Så då kör vi igen. Jag sökte det, jag funderade på vad scaffold betyder. Jag får mig att det var någonting med trapp, rulltrapp eller någonting.
Byggställning.
Ja. Samma sak när de började prata om proxy. Jag tänkte, vad fan är det för någonting? Det snabbaste ordet, utan det var brevbärare. Fick jag läsa. Ja, i alla fall. Hej hopp. Och nu ska jag inte rimma, för det blir fel då. Det som händer här är att det faktiskt kommer fram fem stycken tabeller. Och vi ser ju då, det är de som vi har markerat. Och om vi går in och tittar då på customer till exempel, så har det helt plötsligt kommit upp en customers-tabell med all information. Det står telefonnummer, det står fax, det står orter, det står orderdetaljer. Och ni kan editera, radera, nu händer någonting. Paging ingår. Ser ni alla längst ner? Och slutligen hur många rader per sida man vill ha. Och det här var med, som du sa, en halv rad kod. Det är rätt bra, va? Vi kan köra Edit på den. Jag tycker han har så häftigt efternamn. Men den här har du pillat på, va?
Kan hända att Futterkist har varit med om någon demo tidigare.
Ja, så kanske det ska vara. Editerar. Trycker Update. Och sen så har vi faktiskt gjort den ändringen. Inte nog med det. Jag har för mig att company name inte får vara null. Och det gör att det är inställt i databasen där. Så att den känner av det. Det är ett nullfält. Så att den känner av det och hjälper till att bygga de här grejerna. Visst är det coolt? Mm. Ni är entusiastiska.
Ja.
Det är som när Robert Oskarsson skulle berätta att ja, alla i hela världen, vi har diskuterat fram det här och så har vi kommit fram till att ett rungande ja. Okej, det var första momentet. Vi har inte nog med det, vi har ju flera, det är orders och så vidare, det är samma sak här. Här kan man också, här får man upp ett filter så att ni kan alltså titta på Shop Suite till exempel, och då dyker alla de upp som har customer Shop Suite eller employee som heter Fuller, vilket var inga, och så vidare. Så att det dyker upp automatiskt. Det är rätt fascinerande. Mycket bra. Precis. I och med att du har satt relation i databasen så känner den av det också. Sen så kan du komma till det läget att du har en relation till en tabell som inte jag dragit in. Då visas det, undrar om det finns någon, något ID här på någon. Category ID till exempel. Där har jag inte lagt in den tabellen. Så då kan vi göra det faktiskt. Se om allting funkar. Och så tar vi den här. Och sen så letar reda på. Var tar vi den? Vad sa vi för något?
Categories.
Så drar jag in den också. Och där ser ni att den hade en relation där. Så kör jag igen. Och så var det products, va? Och nu blev det istället kategorier här ute, dök den upp. Och då ser ni namnen, så den hämtar in namnen också för. Så det är väldigt smidigt. Med en halv rad kod. Yes. Trycker på edit. Och vad som händer är att få en lista där. Så det är ganska smuttigt. Var det så här, wow.
Oh.
Ja, ha, vi fortsätter lite då. Det går ju att pilla lite mer saker. Nu har vi fortfarande skrivit en halv rad kod här. Så att vi vill säkerligen förfina den här lite. Så att vi gör så att vi tar och går in och tittar återigen på Global ASA. Och nu ser jag, alltså det, vi tar och rämmar bort. Snabbkommandot för att rämma och rämma bort. Vad är det?
Alt-K.
Yes. Alt-K-C för comment och Alt-K-U för uncomment. Men det kan ni säkert allihopa. Och ni som är lite tröga kan ta kontrollarmbåge och testa. Det jag gör är att det finns två stycken andra regler. Och routes, det är det som du kommer snacka om senare, Robban.
Ja.
Vad det handlar om, det är egentligen att det är dynamiska URL:er hela tiden som hanteras. Och här kan man styra de reglerna hur man vill. Och i det här fallet så säger man att table-namnet, alla tabeller, products, order och så vidare, de kommer hamna här. Och sen så ska den peka på en fil som heter list details. Så att ni kan alltså antingen välja att det ska vara det här dynamiska, eller så kan man skriva in ett ord själva. Jag ska i slutet på den här lilla demon så ska jag visa upp några länkar, och det kommer väl postas ut det också. Och det finns jättemycket material om det här och filmer att titta på som är snabba, såna här en kvarts långa filmer som är jättebra att titta på och gå igenom det. Det finns mycket att pilla på. Men jag gör så här nu i alla fall, att jag lägger till de här egenskaperna. Kör igen. Och målet är att den ska byta fil nu när man tittar på någonting. Categories såg förut ut snarlikt. Men jag gör så här. Jag tar customers. Det ser nästan likadant ut. Det är inte någon direkt skillnad. Men när jag... Där gick det åt pipan. Ja, jag gör det så här. Jag måste rämma bort den översta raden. Jo, vad som, de där två raderna, det här finns ju färdigt när vi startar projektet, så ni kan växla mellan de där två. Vad det handlar om det är att man, när man kör editera istället, så får man en inline-kod, eller vad heter det? Det läggs på samma rad. Inline. Så här ser det ut istället. Så att då kan man redigera det på ett snyggt sätt. Till exempel. Och så trycker man update. Och så smäller det. Så det är så härligt till. Jag får inte skriva om Madagaskar, för det fanns inte. I den här? Ja, men det är kontrollarmbågen. Nej, det gör det inte. Det här är ju radbaserat, så det blir rad för rad för markera. Nej. Du menar lite som Excel där, att man bara kan... Jag vet inte, känner du till någonting om det? Bulkuppdatering?
Ja, inte inbyggt i...
Nej, det finns bäst på
kontrollen.
Ja. Ja. Hopp. Så ser det ut till en början. Visst är det lite smidigt? Nu kom det där rungande i. Okej. Ja, nu börjar ni vakna. Ska se products här. Jo, sen så det som man kan göra nu, det är att man kan ju modifiera... Vad heter det? Modifiera.
Modellera och modifiera på en, ja, samma gång, tror jag.
Precis, modifiera. Då kan man kan ju pilla på egentligen vad som helst. Man kan göra massor med olika grejer. Så att det är så dynamiskt att man vet inte vad man heter. Units in stock till exempel kan vi ta och mixtra lite med den här kolumnen. Och det jag gör då, det är att jag lägger till en folder. Och var är appcode någonstans? Jag har checkat upp den.
Du skapade en...
ett fel projekt.
Web application... du har ingen appcode den där, va?
Nej, varför fick jag inte det för?
För att det var en web application och inte en site, va?
Måste
jag bara skapa en ny...
Vad sa du? Nej, den tar inte. Jag har testat det förut. Jag har nämligen så här på ena maskinen men inte på andra. För om jag lägger till klassen så tror jag inte den tar. Vi kan ju testa. Jag lägger till en klass. Nu känner jag på mig att det här kommer misslyckas. Så då får ni ta den smällen. Eller jag får ta den smällen, rättare sagt. Component model. De här två namespace får läggas till. Och sen så public partial class products. Så. Och så skapar jag en till. Public
class, så kallar jag för products modified till exempel. Så, det jag måste kasta in här nu, vad jag ska göra, det är att jag ska försöka komma åt, ta och köra den här så är tillbaka till sidan. Det jag ska göra är att försöka komma åt ett fält i tabellen products som heter units in stock, och så ska jag försöka manipulera den lite, så det är det som är själva målet. Och det jag gör då är att jag får lägga till här någonting som heter tappar lite namnet, metadata type. Och där får jag kasta in type of. Och det jag ska göra nu är att jag ska starta products modified. Så. Sen så. Units in stock måste vara stavat på samma sätt som fältet heter i tabellen products, annars går det pipan. Sen så finns det lite egenskaper på det här som vi kan kasta in, och den ena är description. Och där skulle det kunna vara my units in the stock till exempel. Och man kan också kasta in vad finns det mer för någonting? Jag tappar det här namnet. Vi kan ta en annan. Det går att göra så här också, att det går att lägga in egna regler. Och i det här fallet så kan jag säga så här, att jag vill att det ska vara ett värde som ska skrivas in som är någonting mellan någonting. Och då kan man använda ett kommando som heter range här. Jag kan ta 0,10 till exempel. Och vad som kommer hända då är att jag överstyr egentligen databasen och säger att du får bara stoppa in ett värde som är mellan 0 och 10 här. Och det gör att ni kan modifiera alla fält ni vill i alla tabeller, så att det är hur dynamiskt som helst. Nu kommer inte det här funka, känner jag på mig, därför att det är fel typ av projekt. Men om det funkar...
Det funkar.
Nej, det gör det inte. Vi kan prova i alla fall. Jag kör edit, unison stock. Jag sparar på 39 då, det ska inte kunna gå. Nej, det är inte rätt. Vad som skulle ha hänt är, vad jag har gjort är att jag har ett felaktigt webbprojekt som jag har startat med. Det är därför det blir fel. Och det såg jag eftersom jag inte kunde skapa en app-data-katalog. Det är första felet. Och där i ska jag lägga den klassfilen och då drar det igång. Så jag vet faktiskt inte varför det inte funkar.
Fast nu när du har en web application project så borde den där åtminstone ha kompilerats med.
Ja, kompileras gör den. Men den huggs inte tag i. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Jag har försökt det här förut och det är jätteskumt också. Så ni får tro på mig att så här kan ni hålla på och modifiera det. I alla fall. Så är det. Men vi går vidare på tal om modifiera. Om vi tittar nu så finns det ju någonting som heter page templates. Och de vanligaste, det är de här fyra som är details, edit, insert list och list details. Det är de vanliga som ni använder för att titta på sidorna. Det man kan göra, det är faktiskt att bygga egna sådana egenskaper. Så om jag kopierar den. Och i custom pages skapar en mapp som heter samma sak som tabellnamnet. I det här fallet products. Så kan jag klistra in en kopia av den här listed details. Jag gör inga ändringar nu i Global AC eller någonting. Utan jag gör bara den här. Så går jag in på den här sidan och bara markerar att jag har varit här. Till exempel. Ska vi se om det händer rätt nu. Nej, det är fel. Alltså det är projektet som gör att det här blir fel. Projekttypen ställer till. Vad jobbigt.
Om du högerklickar på sample där. Är det convert web application? Testa att göra en convert web application där. Kan du lägga till en appdata då?
Appdata har det är appcode jag ska ha.
Appcode menar jag.
Räckte det med att göra så? Nej.
Nej.
Helmysko.
Jag tror du kan skapa bara ett...
Ja, jag försökte det faktiskt och det funkade inte. Ja, det är säkert Microsoft som har gjort det här programmet. Så är det högt. Det är ganska skönt att vara Microsoft fastlåst på det sättet. Fast jag älskar ju Microsoft som programvara och såna här grejer. Och lite prylar. Jaha. Nej, jag tror banne mig att... Jag snackar några minuter till och sen så skiter vi demon härifrån. I alla fall, möjligheten är då att skapa egna templates som ni lägger då i den här. Och de här kan ni modifiera efter behag. Datagriden som finns är också en helt vanlig datagrid. Det här ligger ju en script manager också så att det kan köra Ajax. Men här kan ni ju pilla då på datagriden för att göra till exempel egenskaper som alternating row style backcaller lika med red och såna här hemska saker. Det var inte bra. Och så vidare. Så att ni kan ju pilla i det här och göra det hur mycket som helst. Så ni kan ju manipulera det ganska mycket. Ni kan bygga CSS-klasser, skapa snyggt gränssnitt och allt sånt där. Så att det kan ju bli riktigt professionellt. Jag försökte faktiskt leta efter just CSS-filer till den här och se om man hittar någon som var riktigt snyggt gjord. Men jag hittade ingenting än så länge. Men det kommer finnas framöver, jag lovar. Och sen när vi bygger den första kan vi dela med sig det på Pellisoft eller någonting. Eller hur? Fan vad ni är på. Ja, jo. Vi fortsätter då den manuella demon istället. Och det är så här att det är inte bara sidorna som är dynamiska utan det är även de här funktionerna, field templates, det vill säga alla datatyper som finns. Så tittar man på en boolean till exempel så är det bara en checkbox som ligger här. Tittar man på koden. Nu kommer en sån här töntig fråga. Vilken knapp är det för att gå ut i kodläge? F7. Vilken tur då. Att jag tryckte på rätt idag. Jo, så ligger bara de här grejerna. Det vill säga en on data binding så den fångar värdet. Och samma sak att den returnerar värdet. Så det är bara en väldigt liten kod. Och här kan ni gå in och hacka på egna saker. Det är ingenting som stoppar er. Det finns två stycken, det är både för kontrollen i visningsläge och kontrollen i editeringsläge. Och datat, eller det är snarlikt som ligger där. Här har vi ett extract values också som flyttar värdet från listan till databasen för att fånga upp det hela. Så fortsätter de bara, textboxer och så vidare och så vidare. Och här kan du bygga vidare på och göra egna. Ni kan hämta också, jag ska visa på sista sidan, länkarna. Så ni kommer inte surfa till det nu men jag får prata om det. Och det är till exempel att om ni har bilder i databasen så kan ni faktiskt bygga en bildrutin som visar upp bilderna och laddar upp nya och så vidare in i databasen. Så att ni kan göra det väldigt smidigt. Och det hittas på nya grejer hela tiden faktiskt. Så ser det ut. Jag tror faktiskt nu... att jag stannar här bara för att det kommer inte så mycket längre mer på det. Men nu har jag sliden på den där datorn också. Så jag kan inte visa länkarna.
Men någon tar vi efter pausen.
Ja, det gör vi.